Radio Vasas valdiskussioner fortsätter och idag har vi Olav Järn från SFP som gäst. Olav Järn som många lyssnare känner igen. Olav, vad fick dig att ställa upp?
Jag har ju jobbat nu då i 16 år som landskapsdirektör och jag har faktiskt inte haft en tanke på att gå tillbaka in i politiken. Det är två orsaker som fick mig att ställa upp. Den ena var det att den situation vi hade i Vasa, att jag tyckte att det var inte riktigt nu någon seriös SFP-satsning här. Och efter att ganska många SFP hade frågat mig och efter mycket funderande beslöt jag då okej, att jag ställer mig till förfogande. Det andra är egentligen nog den samhällsdebatt vi har idag där jag tycker att man nog allt för lättvindigt idag tar på de strömningar som kommer till synes i en ganska sån hetsk debatt mot invandrare, också mot det finlandssvenska, att man inte inser, tycker jag, på alla politiska håll att vi har nog ett ansvar för att upprätthålla ett, som Jörn Donner brukar säga, civiliserat samhälle, att se till att Finland håller sig bland de civiliserade västeuropeiska staterna, och där tycker jag det har varit ganska så underliga åsikter också till och med från ledande politikers håll i det här landet där man inte riktigt vill inse att vi måste slå vakt om alla människor i vårt samhälle som har alla samma människovärde.
När denna utveckling bestäms många gånger helt utanför Finland?
Delvis det, ja. Men att omsorgen då det gäller att se till att Finland verkligen är ett civiliserat samhälle, det ligger nog hos oss här i Finland. Vi har en hög utbildningsnivå, vi har väldigt goda förutsättningar och då måste vi också se till att vi slår vakt om, ska vi säga, det som är riktigt mot kärnan i Finland, att man har tänker väldigt jämlikt här, vi arbetar för jämställdhet. Vi vill också att de fattigaste ska ha en chans att komma framåt i samhället och klara sig. Och då är det nog det här ansvarstagande som vi har i samhället, det är nog någonting som är helt beroende av oss själva här i Finland.
Tolkar jag dig rätt om jag påstår på grund av det som du just har sagt att du är en försvarare av det nordiska välfärdssamhället?
Det tycker jag nog är kärnan i hela det finländska samhällsbygget, att vi har ett solidariskt samhälle som inser att alla människor har inte precis samma förutsättningar att klara sig, och då är det samhällets ansvar att både ta hand om de fattiga, att samtala med de fattiga i vårt eget land men också se till de fattiga i utlandet. Den andra delen i den nordiska välfärdsmodellen är ju det att ge alla tillgång till utbildning och att vi också tar hand om vår miljö, den omgivning som vi lever i.
De som inte håller med dig säger att vi helt enkelt inte har råd med det här längre på grund av globaliseringen. Vad svarar du på det?
Globaliseringen har ju den fördelen att nu sätter vi fokus på misshälligheter i hela världen. Och det är ju det som vi får serverat nu morgon, middag och kväll. Tack vare en god massmediebevarning om vad som händer runt om i världen. Och det gör förstås att problemen kanske kan kännas helt övermäktiga och då blir det lätt att man krymper vardagen till det som händer i den nära omgivningen och så upplever man resten av världen som ett hot. Men ett faktum är ju det att tack vare globaliseringen nu så kan vi fokusera också på problem som är ganska långt borta men som vi inser att också påverkar vårt land. Och samtidigt att vi har möjligheter också att vara med och bidra till en bättre utveckling också i andra delar av världen.
Nu om vi då fortsätter med det här globala ansvaret och pratar om hur mycket folk utifrån vi ska ta till Finland så borde vi ta större mängder.
Inom EU så har vi ju öppna gränser och där är det fullt möjligt att flytta. Och vi ska komma ihåg majoriteten av de som har flyttat hit till Österbotten till exempel. Så de kommer från ett annat EU-land. Så att på det viset så är det ju en intern EU-flyttrörelse. Om vi ser specifikt på Österbotten där vi har haft länge en pendlingsrörelse med omvärlden. Man har flyttat från Österbotten till Amerika, till Norden, till Australien. Man har kommit tillbaka från Amerika, från Australien, från Norden. Vi har haft en ständig pendlingsrörelse här. Idag har vi en väldigt stor inflyttning från utlandet här som kommer hit för att jobba. Och den börjar bli en automat, därför att de människor som har kommit hit, så det fungerar på det viset att släktingar och vänner söker sig gärna hit också, därför de börjar ha en sån här social struktur också som gör att det är ganska lätt för dem att etablera sig. Så att ju mer attraktiva vi blir, vilket Österbotten är idag, men väldigt hög levnadsstandard, goda levnadsförhållanden, en väldigt bra industri som dessutom frågar efter arbetskraft, så då kommer Österbotten att vara attraktivt i mångas ögon som en plats där man kan leva och bo. Det andra är ju det att om man ser hur många människor som blir pensionerade här i Österbotten under de kommande åren, så vet vi att vi har ett underskott på ungefär 800 personer på årsnivå i det som vi borde fylla på vår arbetskraft med, och underligt nog så motsvarar det här ganska väl det flyttningsöverskott som vi har med utlandet just nu, så att det verkar som vi automatiskt skulle ha en ganska bra balans i det här, att samtidigt som pensioneringarna betyder att vi får en större efterfrågan av arbetskraft på arbetsmarknaden, därför vi har minskade årskullar från 80-talet, början av 90-talet, och samtidigt så måste vi då kunna fylla de arbetsplatser som industrin då har att erbjuda, och då blir det nog att det är många av sådana som kommer från utlandet som kommer att besätta de här arbetsplatserna.
Under de här veckorna i dessa tider då jag har pratat med olika kandidater, så har jag också hört att vi måste köta vårt eget folk först och se till så alla i hemlandet har arbete före vi börjar vända blickarna mot utlandet. Vad anser du om ett sånt här resonemang?
Vi ska komma ihåg att Finland är ett väldigt utlandsberoende land. Över 40% av vår bruttonationalprodukt är idag beroende av exporten. Så vi är beroende av att vi kan leverera våra varor och tjänster till utlandet. Och det här innebär att vi är ständigt växelverkan med den omgivande världen. Då kan vi inte stänga våra gränser. Det finns ingen sådan automat som säger att nu ska vi bara köta den egna befolkningen. Därför vi lever i ett öppet samhälle, och Europeiska unionen är ju en intern marknad med öppna gränser, så vi kan inte ens begränsa flyttrörelserna här inom EU. Så att det att ta hand om våra egna människor, våra egna medborgare, innebär det att vi slår vakt om vår välfärd och ser till att vi har en ekonomisk tillväxt med hjälp av vilken vi sedan kan erbjuda välfärdstjänster och se till att vi också kan utjämna inkomstklyftorna och framförallt hjälpa de mest behövande människorna. Så det är nog den vägen det går, att via den öppna marknad som vi lever med så kan vi skapa ett mervärde med hjälp av vilka vi kan hjälpa våra egna medborgare. Stänger vi våra gränser så utestänger vi också möjligheten att skapa en större välfärd här.
Nå, för att kunna hjälpa de människor som behöver hjälp så anser många att vi behöver en bra offentlig sektor. Då finns det också sådana som tycker att så som den ser ut nu, den här offentliga sektorn, så kostar den för mycket. Vad anser du?
Den offentliga sektorn består av väldigt många olika bitar. För det första har vi en väldigt hög utbildningsnivå och en bra utbildning. Och det som Wärtsiläs vd Ole Johansson säger, att det är den största konkurrensfördelen Finland har. Att vi har bra utbildning som utbildar människor som är självständiga, kanske är självständigt tänkande, välmotiverade, det är självstyrande. Och det här är grunden för hela vår välfärd. För det andra, då det gäller hela den offentliga sektorn, som till exempel om man ser 2009 och ser hur stor andel den statliga och kommunala sektorn är, så det är faktiskt 56% av vår samlade BNP. Och det innebär ju att vi har många delar av samhället inne i den offentliga ekonomin, men att vi har ett väldigt effektivt utbildningssystem. Också vår social- och hälsovård fungerar väldigt bra. Om man jämför med andra länder så är till exempel vår kostnader för hälsovården och dess BNP-andel ligger ju under till exempel Tyskland eller USA. Så att också den kommunalt ledda och födda hälsovården är förhållandevis effektiv. Sedan finns det naturligtvis i de här transfereringarna, alltså överföringarna till hushåll och till enskilda, så har vi tyvärr fått en lagstiftning som är både överlappande och samtidigt innebär att människor kan falla emellan också. Och där tror jag vi har anledning att effektivera vår offentliga service som gäller just de här olika formerna av bidrag som finns där, för att det är inte effektiva nu. Det är för många olika system som blir väldigt dyra att upprätthålla. Att vi borde förenkla de här understödssystemen så att, ska vi säga, en form av grundtrygghet finns där för alla, oberoende om man är studerande, om man är pensionär som har bara folkpension, eller om man är arbetslös som man är beroende av arbetsmarknadsstöd, eller om man annars är beroende av utkomstbidrag. Att de här måste synkroniseras sinsemellan så de har ungefär samma nivå, och att de medger att människor har en bastrygghet som är tillräcklig för att klara sig sitt dagliga leverne. Det här innebär då också att vi kanske inte har råd att öka på de förtjänstrelaterade förmånerna, vilka nu länge har varit prioriterade. För de har ju den följden att de som har större inkomster har också större fördelar för förtjänstrelaterade inkomstöverföringssystem. Så det hamnar vi att se över. Sedan finns det också andra delar i den offentliga ekonomin som det säkert finns anledning att titta på. Det gäller till stöden till näringslivet, att vi inte har sådana överlappande system eller system som helt enkelt läcker pengar men inte ger något mervärde. Sedan finns det ju förstås en del verksamhet som man måste fråga att hur långt ska staten eller kommunerna vara med och bidra till det här, eller borde man mer se till att det är enskilda som har det ansvar. Och där tror jag det är bra att gå igenom hela statsbudgeten moment för moment och se på att finns det sådana här onödigheter vi har. Sedan finns det ytterligare nog i den statliga ekonomin en sak som har sett väldigt lite på, och det är balanssidan. I ett företag ser man ju både på resultaträkningssidan och balanssidan, och balanssidan är lika viktig. Och i den statliga balansen ingår det väldigt mycket egendomsmassa, både fast egendom i form av skog och mark och sedan fastigheter. Och där finns nog en hel del sån här ekonomiskt dolt utnyttjad bit som jag tror att staten kunde avhända och helt enkelt då avyttra eller använda på ett effektivare sätt. Så jag tror att vi måste få ett sån här balansräkningstänkande också i den statliga ekonomin.
Vi ska snart fortsätta, men nu ska vi lyssna till musik som du väljer. Vad ska det bli?
Det var en intressant fråga. Då kommer jag tänka på Ulf Lundells Öppna landskap. Passar bra här i Österbotten.